Det här är vårt pilotavsnitt.
Första avsnittet om facklitteratur.
Ja.
Och idag så ska vi prata om biografier.
Ja, men vi kanske ska presentera oss först. Mm. Jag heter Anna Troj. Och du heter?
Airi Palm Bården.
Och vi arbetar ju som bibliotekarier här på Härnösands bibliotek.
Just det. Och vi har tittat på biografier. Hur ser det ut med utgivningen? Genom att titta i sommarkatalogen som kommer ut från Svensk Bokhandel.
Och den kan man ju också komma till oss och titta i om man vill få lite tips.
Mm. Och skannar man igenom den där lite snabbt då så ser man att det kommer ut ungefär 30 stycken nya biografier nu som de tar upp. När man tittar på utgivningen så är det ju framförallt män som skriver.
Skriver de sig själva eller skriver de andra personer?
De skriver om sig själva, men väldigt mycket handlar ju också om politik, politiker, historiska personer. Mycket är ju fokuserat på trauma och olyckor och så här. Det har ju varit så en trend länge bland biografiska skildringar. Det handlar mycket om starka upplevelser och det är väl kanske det som gör att folk dras till att läsa biografier också. Att det blir intressant. För ett antal år sedan så kom det ju väldigt många biografier som handlade om kvinnor som hade råkat illa ut. Man var bränd, man var misshandlad, mördad och så vidare. Det verkar ha klingat av lite grann. Och istället så ser vi ju att det kommer väldigt mycket nya böcker om kvinnohistoria.
Ja, det har du rätt i.
Mm. Och även för barn och ungdomar kommer det ju en hel del sån litteratur. Dock inte just i den här sommarbokskatalogen. Och då är det både traditionella utgivare och även en del egenutgivare som har vuxit sig lite starka, som Recito till exempel.
Ja, ja.
Mm.
Men visst är det så att om det är någon typ av faktaböcker som folk lånar så är det biografier?
Ja, det är det ju. Och kanske också för att den har en flytande gräns mot fiktion. Det handlar ju om berättelser. Och ganska starka dramatiska berättelser ofta. Så det finns ju en lite svävande linje mellan faktabaserad biografi och den mer fiktiva berättelsen. Mm. Idag så pratar man ju en hel del om autofiktion till exempel.
Ja, det finns ju många olika termer. Det verkar ju vara någon slags trappa som memoar, självbiografi, autofiktion.
Mm.
Men du har läst lite mer om autofiktion just, eller?
Ja, alltså autofiktion är ju en litterär genre kan man säga som blandar fakta och fiktion. Ofta är det ju då en självbiografi som är i form av en roman. Och ska man ge något exempel på det så har vi ju Knausgårds romansvit Min kamp. Stora tjocka böcker som ju handlar om hans eget liv men som är placerade i bibliotekets hyllor på romaner.
Mm.
Och det är ju ganska intressant därför att det finns ju några snarlika berättelser också utav kända män. Vi har Ulf Lundells svit Vardagar.
Ja just det, de hamnar ju på poesi.
Ja, precis. Och han skriver ju väldigt mycket om dagsnoteringar, kommentarer om politik och samhälle och personer som han har mött. Och ibland så har han satt det då i någon slags lyrikuppställning. Och han skriver ju också en del lyriska texter och så. Så att det är kanske det som har gjort den placeringen. Skulle gott och väl kunna stå bland biografierna, för det handlar ju om hans vardagsliv. Och sen har du ju Lars Norén.
Ja, de är också tjocka.
Ja, alla de här böckerna omfattar ju tusentals sidor. Det är rejäla, det finns mycket att säga om de här männens liv.
Kan användas som hantlar när de har läst färdigt.
Ja, kanske det. Men Lars Noréns böcker, de hamnar ju i biografihyllan. Men han är ju väldigt lik han och Ulf Lundell är ju väldigt lika varandra i sin skildring av vardagen. Det är väldigt mycket detaljer, vad man råkar ut för, vad man tycker och vad som strular i vardagen. Och ja, lite allmänt gubbgnäll kanske man kan till och med kalla det för.
Så det låter ju som du har läst mycket biografier. Gör du det?
Ja, den senaste som jag har läst nu, det handlar ju faktiskt om en kvinna. Och det är en historisk biografi om Sofie Sager, som kom från ganska enkla förhållanden och bodde i Småland på 1800-talet. Men var en ganska viljestark och egensinnig person som stack ut på många sätt. Och hon ville absolut lämna Småland, som hon ansåg var smått. Människorna var små, tankarna var små. Hon ville till Stockholm. Och dit kom hon också och började hålla föreläsningar om kvinnans frigörelse. Att kvinnor ska få klä sig som de vill och säga och tycka vad de vill och inte alltid vara påpassade av en man. Och hon blev väldigt känd, riksbekant, för att hon väckte åtal mot sin hyresvärd och anklagade honom för misshandel och våldtäktsförsök.
Oj, ja, det var ju modigt.
Ja, och det här är ju alltså i mitten på 1800-talet. Så det här blev ju en visa i tidningarna. Aftonbladet och Stockholms Dagblad skrev ju mycket om det här. Och hon blev lite av en driftkucku förstås. Mm. För att hon pratade om de här sakerna. Och det blev en väldigt lång process som hon faktiskt vann till slut. Så det är ju ganska anmärkningsvärt. Så den här boken som är skriven av Karin Milles berättar om hennes liv. Motsägelsefull, väldigt intressant person. Och är ju ett exempel på de här biografierna nu som tar upp kvinnohistoria.
Jag har ju också läst en bok från exakt samma tid. Och den heter Albert Bonnier och hans tid av Per T. Olsson. Och det här är en perfekt kombination av biografi och historiebok faktiskt. Så att Albert Bonnier, hans familj kom egentligen från Köpenhamn. Och hans far hade bokhandel där. Och han var lite av en sån här drömmare och strulputte som gärna hade starta saker. Men det blev inte alltid så jättebra. Så att,
pappan alltså?
Ja, pappan alltså.
Mm.
Men Albert och hans bror, som jag nu inte kommer ihåg namnet på, de fortsatte i samma spår. Och jag kommer inte ihåg om det var pappan eller Albert, men de ville bredda på sig. Så att de tog och öppnade upp i Sverige. Och nu pratar vi alltså Sverige cirka 1830-talet. Och det här är ju en intressant tid när det gäller svensk historia. För i princip när det gäller svensk 1800-talshistoria så verkar det vara det som är glapp emellan när Gustav den fjärde avsattes. Och sen kommer Oscar den andra och den industriella revolutionen typ 1860-70-talet. Men det kommer inte så mycket däremellan. Och Sverige var liksom kulturellt ganska efterblivet. Så det fanns nästan inga större bokhandlar i Stockholm som liksom började vilja utvecklas.
Men det var väl en tid när man började dyka upp boklådor och antikvariat också?
Ja, det var ju det. Men grejen var att det var censur på den tiden också. Så man kan ju inte publicera vad som helst. Och grejen med den här boken, det är ju, och med Albert Bonnier, han föddes alltså 1820 och levde ända fram till 1900. Så han fick ju uppleva nästan hela 1800-talet. Så det var inte bara att han öppnade bokhandel. Han började med den första stora modejournalen i Sverige. En av de stora dagstidningarna som jag såklart inte kommer ihåg namnet på. Förutom hans liv så får man ju också veta om alla de författarkontakter han hade. Strindberg är ju ett klassiskt exempel. Han hade ett ganska stormigt förhållande kan man säga. Men det man ska komma ihåg är att Albert Bonnier kom från en judisk familj. Ja, det var ju inte helt säkert att vara jude på den tiden.
Var det inte massa restriktioner också om man var jude till exempel? Att man hade inte riktigt samma frihet att etablera sig?
Det hade öppnat upp sig, men det var ju fortfarande en hel del när det gällde socialt. Man fick vara försiktig. Albert Bonnier kunde inte alltid ställa upp när Strindberg kom i klammer med censurlagarna.
Ja, men Strindberg hade ju problem med många personer. Det var väl få som man inte hade någon fejd med av något slag.
Det som jag vill också komma in på med den här boken, det är att den är väldigt väl illustrerad. Det är ju väldigt fina bilder från tiden. Ja. Så man får ju liksom en bra känsla för det.
Jo, jag har bläddrat i den där och det är ju ett praktverk. Och faktum är att jag såg en bild från Stockholm som också finns i den här boken om Sofies sagor. Det är samma bild faktiskt. Så det här är ju samma period.
Ja, det är ju en tacksam period att ge ut böcker om också, för då har ju upphovsrätten gått ut, så att man kan ju ta bilder från tiden utan att behöva betala för dem. Man har ju möjligheten att illustrera en bok på ett bra sätt.
Ja, men det var väl också ett expansivt skede just för tryckerier överhuvudtaget. Var det inte så att förläggare också hade sina egna tryckerier? Man ägde liksom hela processen.
Ja, det kunde man göra. Jag menar, som sagt, vi pratar om från 1840-talet till i princip 1900. Så då pratar vi om ett samhälle som handelsmässigt fortfarande hade skrån. Och skråväsendet upphörde. Jag kommer inte ihåg om det var precis innan eller precis under den här tiden. Så de gick ifrån att ha väldigt inslutna handelsmönster. Liksom, man fick bara hålla på med en sak om man kom in i det här skrået, och det var inte säkert man gjorde det, till att hade man pengar och kunskap så kunde man börja öppna och hålla på med vad som helst.
Mm.
Så att det var mycket som hände under den här tiden, och det handlade också om tankesättet och kulturen överhuvudtaget.
Ja, det är ju en kulturhistorisk gärning, den där boken. Vad har du mer läst för någonting?
Ja, jag har också ett exempel på en ren biografi, eller självbiografi rättare sagt. Min historia av Michelle Obama, som heter Becoming på engelska. Titelöversättningen var inte riktigt.
Hur skulle man översätta det till svenska? Någon slags blivande? Eller?
Ja, något sånt där. För titeln säger mer om hur man blir den man är.
Mm.
Och föddes 1964, och hon föddes i en lägre medelklass i Chicago, och riktigt välskriven. Huvudsakligen är om man är intresserad av henne. Det är så man kommer in på det.
Det där är väl en av de mest utlånade biografierna på senare tid.
Ja, det har lugnat ner sig lite. Den här 2018 kom den här ut.
Ja, för jag har ju tittat efter den där själv ett antal gånger, och den har alltid varit utlånad, precis som Bremmers bok om Ester Blenda Nordström.
Mm. Jag tog undan den så att du skulle kunna få låna den här efter det här avsnittet.
Vad bra.
Det är också det här som är kul med en riktigt bra biografi om en svart kvinna i ett normalt hushåll i Chicago. Hennes far dör när hon är ung. Han har någon slags sjukdom som han i princip inte avslöjar att han har. Den här typiska knogar på typen som verkar vara väldigt snäll också. Hon får den här attityden att arbetar man på, man kan ta sig.
Är det alltså den amerikanska drömmen som spökar där i bakgrunden?
Ja, lite. Hon arbetar på, hon belönas för sitt arbete. Hon kommer in på universitet, hon blir jurist. Arbetar som jurist på företag också.
Men hur privat är hon? Jag menar, känd, gift med en av världens mest kända personer.
Jag tycker hon är privat på ett lagom sätt. Jag menar, hon berättar ju väldigt öppet till exempel om hur hon träffade Obama, som var egentligen en slags, ja, den här nykomlingen. Hon är lite äldre än honom, så han var den här unga ivriga typen som började uppvakta henne sen. Och hon var ganska liksom så här,
lite mer avmätt.
Så. Ja, lite avvaktande till att börja med. Så att den här sträcker sig även igenom hennes period i Vita huset. Och den avslutas efter, när hon har lite eftertänksam. Ja, vad ska jag göra nu då? Mitten av 50, och sen har man presidentfru. Så man får ju också en bra sammanfattning av presidenttiden.
Mm.
Men det är inte det som dominerar.
Nej, utan hon berättar sitt livshistoria helt enkelt.
Ja, och på bra sätt. Jag tror att även om hon inte hade blivit presidentfru, om hon hade blivit någonting annat, så skulle jag tro att den här skulle ha blivit populär. Antagligen inte på samma nivå, Men jag kan definitivt rekommendera den.
Mm.
Och kan man läsa den på originalspråket så blir det ju
jag tror att vi har den på engelska också.
Ja, jag läste den på engelska.
På det här biblioteket i alla fall.
Ja.
Ja, du har någonting annat där.
Ja, en sista bok här. Även om biografier är den mest populära faktaboksgenren att skriva, så finns det nästan inga böcker som handlar om hur man skriver biografier. Men nu har det kommit en. 2020 kom det en som heter Din självbiografi, 10 råd för att skriva ditt liv. Och det är från ett litet förlag som heter Roslagstext. Och den har skrivits ihop av Lennart Gullbrandsson, Kristina Svensson och Kim M. Kimselius. Och det här är verkligen en från ax till limpa bok. Problemet är lite att det är 3 personer som skriver ihop det här. Så i början så får man veta om de olika personerna och så. De har lite svårt att komma igång i början. Och väldigt tidigt kommer de med så här, ja men vad ska du tänka om folk blir sura om du ska skriva en biografi? Och det är ju bra, men
tar de upp utgivning och så där också? Därför att det är ju just det här med egenutgivning är ju väldigt stort idag.
Ja, och det gör de. Och de tar upp hur man ska välja bilder, de tar upp om man ska välja text eller e-bok, hur man ska marknadsföra din bok och digitalisera pappersbilder, och de har övningar och så. Så att jag läst den till hälften och skummat den en del. Så jag tycker det verkar vara en ganska bra början. Nu finns det i alla fall en bok om hur man skriver biografier, och det är ett hål som verkligen behövs täppas till.
Och samtidigt när man tittar i andra såna här böcker om att skriva, så får man ju ofta rådet skriv om det du känner till. Och det man känner till är ju ofta det man själv har upplevt.
Mm.
Och det för oss ju lite tillbaka till det här och som vi pratade om i början här om autofiktion.
Mm.
Alltså att man skriver om sitt eget liv. Och att det kan vara en glidande skala mellan vad är fakta. Sa personen verkligen så där vid just det tillfället och det klockslaget? Ibland, framförallt om man läser väldigt tjocka biografier, så kan man bli lite förvånad, men hur kan man veta att det var just så? Eller är det att man fiktionaliserar sitt liv mer? Och det här väcker ju en del starka känslor. Jag tänker till exempel på, för ett antal år sedan så kom det ut en bok som heter Lång väg hem av Ismael Bea, som var barnsoldat i Sierra Leone, och han skrev en väldigt gripande berättelse och upprörande på alla sätt och vis, mycket dramatisk om sin tid som barnsoldat. Och det här fick sedan ett efterspel då folk började kolla upp hans berättelse och menade att det här är ju påhittat, det här har inte riktigt hänt så på det sätt som han har beskrivit i boken. Det är fortfarande en läsvärd och spännande och gripande och rörande bok på många sätt som väcker många starka känslor. Men samtidigt så blev det en stor och upprörd debatt om att ja, men det här stämmer ju inte riktigt. Då är vi tillbaka lite grann i det där med autofiktion. Det här är ju en bok som står placerad som biografi. Men som kanske
är dags för oss att flytta den då.
Som kanske inte riktigt är det i alla fall. Frågan är, hur viktigt är det?
Jag tror det är bra att författaren skriver liksom någon liten inledning i alla fall, så man får veta det i början. Sen om folk läser inledningen eller inte, det får ju vara upp till dem. Om det är så att de medvetet vet att de inte är 100 på allting, att det är bra att skriva in en liten inledning så man inte hamnar i sådana situationer. Som till exempel Lisa Marklunds Gömda.
Mm. Det var ju också en sån här som blev debatterad.
Ja.
Att man lämnar någon lite varudeklaration.
Ja. Ännu mer än här 1000 bitar av Frey. Han hade ju varit på Oprah Winfrey Show och kommit in i hennes bokklubb. Som liksom kommer författare in på Oprah Winfreys bokklubb.
Det är deras lycka gjord.
Ja. Och efteråt, när det kom fram till att delar av det var inte sant, han hade hittat på vissa delar, kom inte ihåg riktigt hur mycket, men hon tog ju tillbaka honom på programmet och skällde ut honom offentligt i tv.
Oj då. Ja.
Sen vet jag inte om det gjorde att han fick fler försäljning på boken på grund av det. Eller
ja, man vet ju inte. Ibland så blir ju folk nyfikna på det som stämplas som dåligt eller skälls ut eller kritiseras och så. Men det här säger ju också kanske lite grann om den tid vi lever i, när man pratar väldigt mycket om vad är sant och vad är falskt.
Mm.
Fake news. Och att vi är så omgivna av information.
Ja, vi ifrågasätter mer.
Ja, men alltså att man innerst inne kanske ändå har ett behov av att luta sig mot någon slags sanning. Samtidigt så är det ju, som du tar vanliga romaner, så är det ju allt som skrivs bygger ju ändå på man har en erfarenhet av någonting. Så att på något sätt manifesterar sig ju ditt liv i det du skriver.
Och det gäller ju även sådana genrer som fantasy och science fiction. De utgår ju alltid från någons upplevelser. Till exempel science fiction har det varit diskussioner om att även om det kanske är helt otroliga visioner om världar och tekniker, så kanske är könsrollerna väldigt stereotypiska alla 70-talet, för att den var skriven på 70-talet. Många män skrev science fiction, och det är många män som gör det fortfarande, även om det har breddats väldigt mycket nu. Men då är det ju den bilden som de har av hur könsroller är. Så att visst, en teknisk revolution kunde de tänka sig, men kvinnorna skulle fortfarande räddas och vara lättklädda i marsprinsessor.
Mm. Ja, och nu kom vi in på science fiction, men det var ju inte riktigt det vi skulle prata om.
Nej, men just det här att även det som är fantastiskt utgår ifrån en viss bakgrund och upplevelse som man har, och förförståelse.
Ja, frågan är, vad ska vi prata om nästa gång?
Vad var det vi hade tagit? Visst var det naturvetenskaplig historia?
Vetenskapshistoria, tror
jag. Nej, det var fritidsupplevelser.
Fritidsupplevelser.
Ja, det var vandring och vad man kan göra ute i.
Utomhus.
Utomhus.
Utomhus gäller.
Sen kan vi ta naturhistoria.
Vetenskapshistoria.
Vetenskapshistoria. Ja, men det är bra att du håller reda på mig. Tack allihopa för att ni har lyssnat på den här podden. Jag hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt också.
Ja, och kommentera gärna. Och kom in på Bibblan och låna.
Hej då!
Hej då!